Välkomna till klassisk lördagskonserten Pulcinella. Med två stycken på programmet, Lisa Streich, Alva och Stravinskis Pulcinella. Värmland Operas orkester leds av chefsdirigent Johannes Gustafsson och i stycket av Stravinsky är Anna Maria Krave, William Davis Lind och Johannes Held sångsolister. I detta levande programblad hör vi Johannes Gustafsson berätta om konsertens två stycken och Björn Eduard läsa Nils Eivind Bjerkestrands verkkommentarer.
Välkomna till vårens första klassisk lördagskonsert som följer upp höstens tema, eller årets tema, med Stravinsky och likaledes våra värmländska tonsättare på den här konserten representerad av Lisa Streich från Norra Råda ursprungligen. Första verket på dagens konsert är Alva av Lisa Streich för en ensemble, eller en sinfonietta kanske man ska kalla det för. Representerade de med en musiker ur varje instrumentgrupp med piano och slagverk. Och det här är ett väldigt klangligt, intressant och speciellt och helt nytt verk att lyssna till. Alla instrument har väldigt många olika annorlunda speltekniker för att skapa, givetvis skapa nya ljud, men också för att försöka möta varann ibland. Exempelvis så kan blåsarna prata eller ljuda en konsonant samtidigt som stråkarna spelar en ton utan tonhöjd. Så det här, hur de här instrumenten då, eller hur ljuden blandar sig fastän att det är olika instrument, är en stor del av den klangvärld som Lisa försöker att skapa här. Dessutom så har vi 7 stycken extra instrument, nämligen äggdelare som blåsarna och slagverkarna kommer att spela på lite olika sätt. Vi har trumpet och trombon fyllda med vatten. Vi har slagverksinstrument, men vi har också ett piano som är preparerat, som jag säger, det vill säga att det är dämpat och ändrat för att instrumenten ska röra sig kanske bort från sin ursprungliga karaktär och kanske mötas någon annanstans. Bara ett sånt enkelt motsatsförhållande som ton och inte ton är ju precis lika starkt, eller kanske än mer starkt än starkt och svagt, eller högt och lågt, eller kort och lång. Och det finns väldigt mycket i strukturen här stycket som sätter upp de här sortens motsatser emot varann. Och det är så fantastiskt att de tar det här steget ut till att man också pratar om klanger som står still, eller klanger som inte är klanger fast de står still, eller med rytmer som inte har tonhöjd, eller rytmik som stoppar och blir en tonhöjd. Och utan att prata med Lisa själv så har jag en känsla av att det ligger någonting i det här lilla ordspelet som finns i titeln. Just det där att man kan titta på ett ljud från olika håll och kanter och även hur ett ord klingar. Och man kan genom att ändra klangen på ett ord, ändra betydelsen hos ett ord. Eller genom att byta ut en konsonant eller en vokal, att hela ordet skiftar betydelse. Så det här motsatsspelet är en väldigt stor del av det här. Och det är en fascinerande klangvärld som är helt ny. Och jag tror faktiskt det är första gången vi spelar något liknande på vår teater.
Lisa Streich är född i Norra Råda men bor numera på Gotland. Hon har studerat komposition och orgel. Förutom i Sverige har hennes verk framförts i många andra europeiska länder, Japan, Kanada och USA. Hon har mottagit flera priser och stipendier, bland annat CT des Arts Paris, orkesterpriset från Anne-Sophie Mutters fond, Bosoni-priset från Akademie der Künste Berlin, Bernd Alois Zimmermann-priset, Roger Jung Commissions från Luzernfestivalen och tonsättarpriset från Ernst von Siemens stiftelsen. För närvarande är hon huskompositör hos Ensemble Recherche i Freiburg. Kvällens verk med den fantasifulla titeln Elv, Alv, Alva består av 3 ord som låter lika men som är tvetydiga och som bär olika konnotationer. Kompositören säger själv: strängt taget finns orden endast i tankarna hos dem som har korsat 60:e breddgraden. I kompositionen finns det både en älv och en alv. Alva är den feminina formen av det hebreiska alva som betyder hennes höghet. Av detta skapar Lisa Streich musik som väcker förvåning. Den är full av dynamiska kontraster, Stillheten och det lågmälda sätts mot de starka, överraskande impulser, långa toner mot ostinater, enkla melodier mot komplicerade klanger samt korta inslag av humor. Med musikcitat står det i stor kontrast till hennes egen musik. Här är det bäst att finjustera sina sinnen.
Man får leta länge efter en person som klarar att behålla sin särart så mycket som Stravinsky gjorde, samtidigt som han var en, ska vi säga, stilistisk kameleont. Han bytte stil väldigt ofta, även om han bibehöll sitt eget uttryck och sin personliga stil, men till det yttre så skiftade han hela tiden, och det ända fram till sin död. Både under 50- och 60-talen så ändrade Stravinsky sin stil också, men den här första från Stravinskys genombrott med Eldfågeln, som då är från början av 1900-talet, och genom de här tre stora Parisballetterna som jag ändå kan få kalla det då, Eldfågeln, Petrushka och sen så småningom Våroffer, som ju var den största omvälvningen på många sätt och vis. Man kan nog i efterhand se att det kanske inte är så stor skillnad på Petrushka och Våroffer som man vill ha det till, men ändå så fick den så stor, både på grund av det här liksom skandalomsusade första gången framförat av Våroffer, men även den funktionen det har fått som ett konsertverk genom repertoaren och helt bortkopplat från ballett i många lägen. Sen efter då Våroffers premiär 1913 så gick ju Europa i en ganska annan riktning. Och vi hade tidigare i höst det som var Stravinskys första världskrigsverk av alla kategorier, nämligen Soldatens historia, där han då faktiskt anpassade sig efter det där, både bristen på lokaliteter och bristen på pengar och bristen på musiker och allt sånt, och skapade ett verk som är för 7 musiker istället för Våroffers 107, kan man ju säga. När vi närmar oss 20-talet så fortsatte Stravinsky att komponera och provade olika delar, och han vände tillbaka i en sorts tydlig nostalgiblick egentligen. De första, hela mellankrigstiden är ju en längtan till det som var före kriget, så det pratade vi mycket om här på teatern när vi gjorde Korngolds Totterstadt för några år sedan. Den här nostalgin och längtan tillbaka till ett uttryck eller en tid kanske som är svunnen, och det att man nog inte insåg att den var svunnen, så skulle nog tyvärr ett världskrig till för man insåg att man inte kunde gå tillbaka dit. Men ett sånt här uttryck var ju det som kallas för neoklassicism eller nyklassicism, och framförallt att man vänder sig till äldre konst och kultur, i Stravinskys fall då gammal italiensk musik från 1700-talet. Men det är fel att säga att den här balletten är någon sorts kopia, och det ord och uttryck som är väldigt svårt att röra sig mellan där, om man säger att någonting är en parodi eller om det är en epigon eller om det är en parafras eller till och med om det, man kan gå mot att det blir kitsch så småningom det här också. Men i Stravinskys fall så handlade det att klä om den här musiken, var ju ett sätt för honom att hitta sitt eget uttryck. Och det finns faktiskt ett ganska intressant verk av Stravinsky som heter Monumentum för Gesualdo, och när man hör det stycket så tror man att det är bara Stravinsky, och sen när man tittar på det så ser man att allt Stravinsky har gjort är att satt instrument på de tonerna som Gesualdos gamla motetter var sjungna, men Stravinsky bara orkestrerar dem, det vill säga sätter ett instrument och spelar det. Och så som Stravinsky färglägger Gesualdo gör att det för det första låter precis som Stravinsky, men för det andra att det låter extremt mycket mer modernistiskt än vad det är. Så man kan fundera på vem som var mest modernist av Gesualdo och Stravinsky i det här fallet. Och likadant är det med den här balletten Pulcinella, som bygger på en gammal commedia dell'arte-historia som är ganska underlig, så den ska jag inte gå in på. Men den här musiken, den mesta delen av musiken är Pergolesi, men det har visat sig att Stravinsky nog inte riktigt visste. Han trodde nog att Pergolesi hade gjort det mesta, men det är flera andra tonsättare som är representerade det här. Och det man kan egentligen säga att Stravinsky skriver ett verk ovanpå den existerande, och det är det som gamla bokforskare kallar för en palimpsest, att man faktiskt återanvänder ett pergament eller något som en bok har varit skriven på och skriver någonting ovanpå. Jag menar, med en gammal bok så var ju helst texten av den gamla boken borttagen. Men hos målare är det inte ovanligt att man målar om eller sen till slut helt målar över en tavla, så att man säger att grunden är densamma, men att det nya uttrycket ligger liksom ovanpå. Och den här balletten är uruppförd 1920, det vill säga att hon har stabiliserat sig lite grann. Och Leonid Massin, som var koreograf, men framförallt bemärka är att Pablo Picasso hade gjort all dekor. Och det kan man nog också titta, om man tittar på tidig de här komedierna, alltid figurerna, eller åtminstone de här lite underliga förvrängda gestalterna, är ju något man verkligen förknippar med Picasso. Och det sätter också egentligen Stravinsky i en annan situation också, för han ser hur han är intresserad av att kanske förvränga ett perspektiv. En not som i ett normalt fall skulle ha varit lång hos en sångare, den gör Stravinsky medvetet kort, och tvärtom. Och det finns en, det där vi knyter om det vi pratade om med Streichs Elva Alva Alva förut också, det här, och att man använder orkestern till att färglägga väldigt mycket mer och kanske också bryta en förväntan, hur Stravinsky gör med vad man förväntar sig av en klang. Men den här Pulcinella-balletten då rör sig i gamla klassiska former, eftersom musiken inte är skriven av Stravinsky från början. Stravinsky har givetvis tillrättalagt det för att få det som man vill, men han använder sig av en gammal form när man pratar om en concertinogrupp. Och det är egentligen därifrån vårt begrepp solokonsert kommer. När man tittar på Bachs Brandenburgkonserter, som vi kommer återkomma till i den här serien senare i vår, så är det ofta så att det är en orkester, men ur orkestern så bryter några stämmer ut och har lite större solistiska inslag för att sedan falla in i gruppen igen. Och det gamla ordet för det här är att man sitter i en concertinogrupp, det vill säga den koncerterande gruppen, och de andra, som musikerna kallas för ripieno, alltså det övriga. Och den här Pulcinella är uppbyggd precis så, med ett antal blåsare som bitvis också byter mellan solistiska och vad ska vi säga, ackompanjerande inslag, och framförallt så är det en stråkkvartett eller en stråkkvintett som bryter ut ur den här gruppen för att skapa den här kontrasten och den här illusionen av en barock form. Sen är något speciellt i den här balletten är nämligen att det är tre sångare utöver det orkestrala som sjunger de här texterna som kommer ifrån den här gamla komedia där arte-traditionen. Och den, så vitt jag har förstått det, så grunden till den här balletten kommer ifrån Neapel, men de här komedia där arte-figurerna med Pulcinella i spetsen hade ju så att säga särdrag som man förväntade sig att de skulle göra. Så att jag vet ju inte, nu för tiden har vi ju ingen direkt kunnande om vad en komedia dell'arte-figur förväntas göra eller hur han ska uppföra sig. Och jag är inte helt säker på att Stravinsky hade det heller. De bildade sig säkert en uppfattning om hur de ville att det skulle gå till det här och var säkert väldigt pålästa och så. Men den här traditionen att man har en karaktär som alla redan vet hur han ska vara, även om historien blir annorlunda, det är ett väldigt speciellt sätt att ha teater på. Att man vet att någon är arg, eller man vet att någon är svartsjuk, eller man vet att någon är dum före ens historien har börjat. Men jag tror, som med mycket annan sån här neoklassicism, att det viktiga var bara att plocka tag i någonting som man fann hade nog bärkraft för att skapa någonting nytt på. För det, ju mer man lyssnar och ju mer man förhåller sig till det här, så märker man hur mycket mer Stravinsky, och givetvis då säkerligen både Massin och Picasso i det här, hur mycket det har haft att göra för musiken. Så att egentligen är det där att säga då att det är Pergolesi som har gjort musiken till Pulcinella, det är att ta saker och ting med en nypa salt. Eller man måste ta det med en nypa salt, för att det som Stravinsky har gjort är ju att använda existerande material till att bygga det huset han ville att vi skulle få se.
Pulcinella-figuren var en av de komiska maskerade karaktärerna i den italienska teaterformen Commedia dell'arte. Karaktärerna var knutna till olika italienska städer, och Pulcinella var neapolitanaren. Han hade en svart halmmask med en näbbliknande näsa och en spetsig vit gycklarhatt. Karaktären var uppstoppad både fram och bak, så han hade både en tydlig kulmage och en puckelrygg. Till rollen hörde också han pratade på ett skrikande, kacklande sätt. Stämman skapades genom att rollinnehavaren hade ett litet metallrör i munnen. Pulcinella presenterades i regel som lat, feg och skrävlande. Verket Pulcinella beställdes av den ryske impresarion Djaglev som ville ha musik till en ballett med vokala inslag. Kompositionen bygger på musikaliskt material från italiens 1700-tal, skriven av Pergolesi, Galdo, Monza, van Wassenauer och Parisotti. Detta var en stiländring i Stravinskys musik som väckte uppmärksamhet. Pulcinella är ett av Stravinskys första så kallade neoklassicistiska verk. Efter en avantgardistisk period där höjdpunkten var Våroffer kom nu en reaktion på det moderna uttrycket och även andra kompositörer lät sig inspireras av tidigare musik. Åren från sekelskiftet fram till krigsutbrottet 1914 präglades av framtidstro och optimism. Tekniska framsteg såsom bilen och telefonen gjorde vardagen lättare och de demokratiska strömningarna som ingav hopp och medbestämmande vaknade naturligtvis tillsammans med tron på bättre livskvalitet. Första världskriget, som egentligen ingen ville ha, hade raserat i Europa. Infrastrukturen var förstörd över stora delar av kontinenten och inte minst var de mänskliga förlusterna och lidandena ofattbara. Även konstnärerna led under krigets hemskheter. Detta gjorde att de blickade bakåt mot tidigare epoker som kunde bidra till konsolidering och återupprättelse av stabila förhållanden. På detta sätt kan vi säkert förklara varför neoklassistiska tendenser gjorde sig så starkt gällande efter kriget. Man kallar ofta Pulcinella ett återkomponerat verk baserat på 1700-tals musik. Stravinsky förändrar lite från originalet, men man kan ändå tydligt höra hans klo, speciellt rytmen och naturligtvis instrumentationen. Själv säger han: Pulcinella blev min upptäckt av dåtiden, den uppenbarelse genom vilken alla mina senare verk möjliggjordes. Det var en tillbakablick, naturligtvis. Den första av många kärleksaffärer i den riktningen, men det var även en titt i spegeln. På detta sätt beskriver han hur man genom att se framåt, in i en spegel, även blickar bakåt, speglat.